Guds frid allsammans. Det är gott att samlas Herrens hus. Tänk på den här sången vi sjöng nu. Tror vi på den? Är det verkligen så att vi vill lämna synden? Det är märkliga som hände där i öknen, ni vet, när folket blev förgifta ormar. Och det fanns en orsak till det. Det behöver vi inte gå in på nu. Och så får Mose order om att göra en orm av koppar. Det var inte alltså våra små kopparrödlor det var fråga om nu. Utan de smälte ner koppar och gjorde något som såg ut som orm. Och det ser vi ju många gånger som symbol här. Både inom läkarvetenskap och med apotek och medicin och sånt. En symbol för helande. Men det är rätt märkligt, för judarna skulle ju inte göra sig några beläten av något slag. Inga bilder på det sättet. Så om man inte har helheten och vet att det här är något profetiskt, en förebild till Jesus, så fattar man inte den bilden. Men det är alltså en bakgrund till det som Jesus berättar i Johannes 3. Det är oerhört centrala och spännande kapitlet i Nya testamentet. Alltså giftet inuti människorna brann som en eld, och fler mötte en för tidig död. Och det här lägret där de bodde i, för det var ju tillfälligt, så fanns de här giftiga ormarna. Och det var aggressivt tydligen, och giftet var fruktansvärt. Och det var så här kaos och smärta. Och man kan tänka sig hur det skulle kännas och se här den ena efter andra ramla ihop och inte överleva det eller vrida sig i plågor. Och så kommer budskapen. Titta på den här konstgjorda ormen och koppar. Monter högt och synlig på en stång så syntes över hela lägret. Och alla som såg på den blev friska. Alla får liv. Det är precis som om giftet inuti kropparna dras ur. Och så kan de resa sig upp. Och slår mot kopparormen på något sätt, det här giftet. Men Bibeln säger, alla har vi syndat och gått miste av härligheten från Gud. Det står Romarbrevet 3. Det är kanske en drastisk bild, men på samma sätt som giften från ormarna leder till död, så verkar ett inre gift i mänskligheten till död. Eftersom syndens lön eller syndens konsekvens är död. Och svaret på dilemmat heter försoning. Och det är temat idag, är försonaren. Och namnet på försonaren är Jesus. Så mycket vet vi, vi har facit. Försoning handlar rent allmänt om upprättade relationer. Den går djupare än förlåtelse, som gör något väldigt bra och öppnar vägen för försoning. Jesus gick hela vägen som det krävdes och blev vår försonare till upprättelse av gemenskapen med Gud. Det var hans uppdrag och det gjorde han. Det är inte så populärt nu för tiden att tala om synd. Du får inte skuldbelägga. Det är knappt vi får göra det i skolan, fast vi ser ungarna gör tokiga saker. Men man får inte ta i för hårt när man säger till dem. För nej, men då kanske man skuldbelägger dem. De kanske inte mår bra. Jag bryr mig inte så mycket om det där, för jag brukar vara rak på sak när det händer saker och ting i de sammanhangen. Därför jag vet att det är det bästa medicinen. Det är att man avslöjar, tar reda på. Så jag har en metod, ska jag säga, som pedagog. Och det är det att jag går inte och bara frågar i största allmänhet, har du gjort det? Utan jag väntar tills jag fått reda på någorlunda och förstår att här är det ingen tvekan om det. Och så går jag till den personen och säger, varför gjorde du det? Och är det så att han förnekar då, så ljuger han ju. Men i de flesta fall så fungerar det mycket bättre än om man säger på något annat sätt. Och det brukar bli så att de barn som jag får prata med, de brukar ofta ångra det de har gjort. Därför jag skäller aldrig på dem. Jag bråkar inte med dem. Jag frågar rätt ut. Varför gjorde så? Varför hände det? Nu ska vi se till att du blir överens med de andra, eller du har skadat, eller de saker du skadat. Vi får se till att det funkar. Och jag tror att metoden handlar om att vi ska avslöja synden och avslöja den som synd. Om vi säger att vi inte har syndat, så lurar vi oss själva. Jag vet att jag syndar. Och det är svårt många gånger att förstå det, inse det. Därför att vi är frånvända Gud i grunden. Och det har varit, ska jag säga, en spricka mellan Gud och oss. Och det finns en instinkt där att vi vill dölja, vi vill skyla över och förneka. Vi försvarar, faktiskt ser vi gör fel. Redan från första början, Bibeln, ni vet här med Adam och Eva, ni kommer ihåg det här med förnekelsen där. De vill inte kännas vid att de har gjort fel utan skyller på varandra. Och det är ju så att de till och med skyller på Gud själv. Och faktum är att jag träffar människor idag, troende människor, som skyller saker och ting på Gud. Fast Gud sagt, placera inte dig där, för det här är syndens område. Och då kommer det gå fel så småningom, även om du mår bra just nu. Och så går det fel och det är inte bra. Och så vill man liksom inte förstå att man faktiskt har valt fel. Men som väl är så finns det upprättelse och det finns befrielse. Men vi känner igen mönstret. Vi verkar hellre vilja försvara oss än säga som det är. Vi vill liksom fortfarande ha kvar dem här. Om till Adam och Eva, fikonlöven som skyller. Till exempel, det finns uttryck idag att tappa ansiktet. Det är det värsta som kan hända. Och att liksom förlora liksom sin integritet på det viset genom att tappa ansiktet. Det är fruktansvärt för väldigt många människor. Kanske för de flesta. Och därför blir det så jobbigt. Men att vi är syndare, att du och jag syndare, det har ingenting att göra med vårt människovärde. Guds kärlek är lika för alla. Och det är inte de friska som är läkare, utan det är de sjuka. Det var till oss som Gud sände Jesus för att bota oss från det gift av självbedrägeri som synden är. Och till sist är det alltid mitt eget och ditt liv som tar stryk av detta att vi förnekar. Och den enda som bedras på djupet, det är jag själv. Den sista vi verkligen får syn på, det är faktiskt oss själva. Jag vet inte om ni tycker så, men så upplever jag det. Och när Jesus kommer till mig och till dig, så är det för att vända min blick till Gud, till hans kärlek. Och att vi ska se det i det ljuset. Jag brukar ibland använda uttrycket, den helige ande strålkastar ljus. För det lyser upp mitt inre. Och avslöjar inför mig själv, Gud vet ju redan om det, vad det är som är bristen, det som är synden. Och vi avgör ju själva hur vi reagerar på det vi ser då. Antingen genom försvar eller genom kapitulation. Förnekelse. Självinsikt, det innebär ju kapitulation. I frälsningen så upplever vi hur det är att komma till sig själv och förstå att jag behöver nåd och hjälp. Och det fina med Jesus som försonare, det är att han för min talan. Han är min försvarsadvokat. Mellan Gud och människan finns Jesus Kristus, står det i Hebreerbrev 9:15. Han är medlaren mellan Gud och människor. Och det är inte så att Jesus vill övertala Gud till något som Gud inte vill, för han vill det här. Han vill kärleken, han vill förlåtelsen. Jesus, han jobbar för vår räkning och det han säger om oss är sanningen. Och hans blod, vi ska ha nattvard här om en stund och påminnas om detta, talar starkare än allt blod på denna jord som är utgjutet om försoningen. Det säger att vägen till upprättad relation är öppen. Han manar gott för oss. Han är vår hjälp, han är vår räddare. Liv gavs för att liv ska ges. Och Jesus blev i allt som vi för att vi i allt skulle bli som honom. Vi bytte vår synd och vår fallna natur för att hans rättfärdighet och delaktighet av gudomlig natur skulle kunna smitta över till oss. Gud har tagit itu med allt som hindrar upprättelse och frälsning. Förbannelse, död, ondska, bitterhet, smärta, sjukdom har fått sin dom på korset. Och Guds vrede över synden tog Jesus på sig. Och det talade jag om i förra nattvardsgudstjänst vi hade här, just den delen. Vi sjunger Jesus för världen givit sitt liv. Han är försonaren för hela världen. Inte bara för oss, utan för alla. Han är inte en Gud bara för några. Han är hela världens Herre. Hans perspektiv är mycket större än mitt, både när det gäller tiden och rummet. Alla omfattas av denna försoningen. Alla människor kan bli räddade undan syndens konsekvens. Det är Bibelns budskap. Gud har alltid en inriktning på sitt arbete. Det är nämligen hela världens frälsning. Och försoningen driver alltid försoningen längre och längre ut. Hela skapelsen, står det, väntar otåligt på att försoningen ska få sin synliga konsekvens. Och det är inte fel att prata om miljö och ta vara på jorden och liksom jobba för att allt ska bli bättre. Men till syvende och sist, som man säger i Norge, så är det ju så att det är Gud som bestämmer när, var och hur. Och det kan vi inte reglera. Men vi kan vara med på vägen, och vår inställning är väldigt viktig. Och i Bibelns sista bok, i Uppenbarelseboken 5 bland annat, så ser vi hur allt skapat stämmer in i lovsång och tillbedjan till Gud. Och Filippebrev skriver Paulus: alla knän ska böjas inför Jesus, alla tungor ska bekänna till ära att Jesus är Herre. Försoning innefattar allt, och allt ska sammanfattas i honom, så försonar allt med Gud. Det är en gåva att ta emot i tro. Den räcks dig från försonarens händelse. Och att omvända sig, att ställa sig rätt position för upprättelse med Gud. Utanför Gud och hans område finns ingen liv eller bot för vår skada. Vi kan inte ordna det på egen hand. Men när vi ser på Jesus, så lever vi. Så när vi låter syndagiftet, om vi använder bilden från den händelsen, dras ur vårt inre, så händer någonting. Men dölj inte det som är synd, dölj inte det som är skadan, utan tala om för Gud hur det är. Det är det vi kallar bekännelse. Då får vi ta emot förlåtelse och försoningen. Och jag vill avrunda med att fundera lite vidare över det här i Johannes 3, det som står där. Hur når vi fram till Jesus? Den här mannen som pratade med Jesus där i det som Kerstin läste, Nikodemus, han spelade lite dum, upplever jag. Jag vet inte om han var så dum som han verkade. Alltså, när Jesus säger att du måste födas på nytt, så börjar han prata om att krypa in i sin mammas mage i stort sett. Och det låter lite otroligt att en vuxen karl skulle säga det på fullas allvar. Utan givetvis så var det ett uttryckssätt han använde. Men hur når vi fram till Jesus? Vad innebär detta? Men Jesus har själv gett svar. Och Paulus skriver bland annat i Efesierbrevet 1: vi behöver vishetens och uppenbarelsens ande som låter oss få kunskap om honom. Jesus finns redan hos oss, osynlig genom sin heliga ande. Hans närvaro betyder att han ser dig. Hans kraft kan nå dig, den är inte långt borta, fast vi tycker det ibland. Och det Bibeln försäkrar många löften händer också med dig. Ett barn förstår det här rätt bra. Och det handlar ju om att bli ett Guds barn, sa Jesus till Nikodemus. Och på grund av att Jesus bryr sig om dig och mig, så är det möjligt. Så om vi pratar med honom, beskriver och längtar våra problem, om vi är ärliga, om vi erkänner misslyckande och synd, om vi ber om förlåtelse, om vi ber om rening, om vi ber om befrielse, om vi ber om kraft. Han hör mig. Det är inte någonting som påhittat eller bara vi säger för att vi säger det, utan därför att det är en kraft som finns, och jag har fått känna på den, smaka på den. Jag kan inte reglera den, men jag vet att den finns där hela tiden. Paulus påminner om andens speciella arbete med att prägla oss och vara vår lärare under hela vårt liv. Han påminner oss också om en annan sak av andens uppgifter, utan vilket vi inte ska veta något om frälsningen. Det är nämligen den heliga andens tydliga jobb att i våra liv inpränta denna försoning, det som Jesus gjort, som fadern har planerat och satt igång och sonen verkställt. Det är andens jobb. Och inget visar så tydligande människan rätt bild av sig själv som syndare som när han är medveten om sitt behov att ständigt vara beroende av den helige ande. Vi är totalt hjälplösa om vi inte förstår det, om vi inte tillåter honom forma oss och förklara frälsning och försoning för oss. Jag har hört så många som kallar sig kristna som bara har teoretiska kunskaper. Men det viktigaste är inte detta, utan det viktigaste är snarare att slappna av och säga: Herre, jobba med mig. Jag vill ha reda på mer från dig. För målet är att vi ska känna Gud. Han skapade oss till sin avbild och syftet var att vi skulle bli hans vänner. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son på det att var en som tror på honom ska evigt liv. Och det är själva kärnan i evangelium. Och det där lilla ordet så älskade står för något oändligt. Jesus led för oss. Det talar om vilket offer han gav. Så älskade Gud. Det handlar om kärlek. Vår Gud är kärlekens Gud. Hedendomens gudar var onda och fruktansvärda. Och det är de nutida avgudarna också. Om vi förstår vad materialismens avgud, vad dryckenskapen, sexualfixering och andra avgudar som finns idag, vad det ställer till med denna värld, om vi som kristna verkligen förstår det, så ser vi att det är ondska och ont. Men Gud står för det goda. Han älskade inte synden, man älskar människan. Du kan inte älska sjukdom som skadar ditt barn, men du älskar ditt barn. Så älskade Gud världen. Det gör det möjligt för oss att ha mot honom. Därför att världen, trots att den består av människor som har gjort uppror mot Gud, så älskar Gud dem. Han älskar dig och mig. Mitt i upproret så får vi denna chansen. Kom hem. Han gav sin enda son. Det är kärlek. Kärlek begär offer. Kärlek åstadkommer handling, det vet vi. Kärlek bevisar sig själv. Det gäller också om mänsklig kärlek. Gud har bevisat sin kärlek genom att ge. Och var en som tror på honom, det är ett slags, ja, något universellt i Guds frälsningserbjudande. För dig, det för mig, det för vem som helst. Han vill rädda alla. Och därför blir vi erbjudna evigt liv. Hur kan någon förkasta en sån kärlek? Han kan ju förlåta allt. Människans största misstag är att förkasta detta. Gud älskar oss. Om vi går tillbaka till Moseböckerna, så 5 Moseboken 4. När ni söker Herren din Gud, då ska du finna honom. Om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då ska du vända åter till Herren din Gud och höja hans röst. Ty Herren din Gud är en barmhärtig Gud. Han ska inte överge dig eller fördärva dig. Han ska inte glömma det förbund han har ingått med dina fäder och med ed bekräftat. Låt oss be. Jesus, låt här orden stanna i våra hjärtan så vi förstår ännu mer vad vi har fått av dig. Och välsigna oss nu när vi går över till nattvarden. Herre, tack för att du på särskilt sätt kommer vara nära och möta med oss där. Amen.